Det här var det värt att offra semestern för, sa Sofia och spände fast säkerhetsbältet. Vad hade du tänkt göra? Frågade Axberg och backade ut från parkeringen bakom polishuset. Just nu missar jag ett träningsläger med basketlaget i Danmark. Sen skulle jag hem till mina parenteser i Norrtälje. Parenteser? Sofia log, drog handen genom håret. Axberg kände doften av nytvättat hår. Samma shampoo som Carolina, konstaterade han. Kramade händerna hårdare kring ratten. Ja, jag brukar kalla mina föräldrar så. Inte så viktiga längre, men ändå något som ständigt omger en och håller ihop tillvaron. Axberg repeterade orden för sig själv. Kände ett sting av vemod. Något som ständigt omger en och håller ihop tillvaron. Det saknade han. Han tänkte på sina föräldrar och att han nu färdades i en bil. Han körde E14 västerut mot Stöde och Pernilla Jönssons föräldrahem. De hade avtalat tid 10:00 och hade en dryg timme på sig. Vädret var vackert och luften klar. Axberg vandrade i tankarna mellan sin barndom, farmor Rosine och Carolina. Tomrummet runt honom tyckte ständigt växa, likt en kontinuerlig big bang av ensamhet. Om han inte såg upp, skulle det snart inte finnas någon kvar i hans närhet. Han rös till och stängde locket om sina dystra tankar, stängde och förpackade väl. Återvände till arbetet, som en lisa för själen. Det var nu mer än 2 veckor sedan han hört något från kyrkoherde Ekstedt eller Birgit Öberg. Inget nytt hade framkommit. Utredningen om de undliga dödsfallen låg i träda. Var det lugnet före stormen? Eller var allt på väg att tona bort till ett blekt minne? Svaret hängde som en jäckande hägring i hans undermedvetna och tycktes skifta skepnad varje gång han försökte närma sig det. I morgontidningen hade han av en slump upptäckt Lena Forsells begravningsannons. 3 svalor flög över hennes namn. 3 ouppklarade dödsfall. Axberg insåg att han var mer engagerad i den bortprioriterade utredningen än i mordet på Göran Molin. Känslan att det fanns en dold faktor bakom de oklara dödsfallen lämnade honom inte. Axberg lyfte blicken från vägen. Skyarna stod som en kupol av glas ovanför deras huvuden. Solen lyste vit. Den klarblå himlen tycktes uppburen av en krans med mulliga moln som vilade ovanpå den kompakta granskogen. Mellan stammarna skymtade Ljungan av och till. I Stöde stannade de på byns enda konditori, drack kaffe och diskuterade det kommande förhöret. Hur skulle de bära sig åt för att få Pernilla Jönsson att berätta så mycket som möjligt om Volmars eskortverksamhet? Och vad hände egentligen den där kvällen på kasinot med Göran Molin? De letade sig fram till en gammal bondgård på en höjd i utkanten av samhället. Axberg parkerade på en grusplan utanför en rödmålad 2-plansvilla som såg ut att vara huvudbostad. Alla byggnader var slitna, reparationsbehovet omfattande. Det enda som såg ut att vara gjort utvändigt det senaste decenniet var 3 gnistrande parabolantenner invid södra husknuten. Ringklockan fungerade inte. Axberg knackade, inget svar. Inga ljud inifrån huset. När han lyfte handen för 3:e gången öppnades dörren. En kraftig karl som var huvudet längre än Axberg blängde bistet på dem, muttrade något och försvann inåt hallen. Axberg och Sofia följde efter. Sofia noterade att Pernilla Jönssons silverfärgade skor låg slängda i ett hörn. Mannen satt i köket och väntade, rastlöst hamrande med fingrarna mot bordet. Johan Axberg, kriminalpolisen. Det här är inspektör Sofia Valtin. Det var jag som ringde. Mannen nickade kort utan att se på dem. Är det du som är Pernillas pappa och heter Bengt? Mannen nickade igen, vände blicken ut genom fönstret. Axberg betraktade honom några sekunder. Bengt Jönsson var klädd i snickarbyxor, färgfläckiga träskor och en keps med SCA tryckt på framsidan. Ansiktet var fyrkantigt och robust. Trots detta gav det ett plufsigt intryck, tack vare några dagars skäggstubb och svarta ringar under ögonen. Tack för att vi fick komma så snabbt. Som jag nämnde har vi en del frågor att ställa. Nilla är där uppe, sa Bengt Jönsson med en nick mot taket. Hon har låst in sig på rummet och vägrar komma ut. Jag förstår, sa Sofia inkännande och drog försiktigt ut en stol från bordet och satte sig. Det här har varit väldigt tufft för Pernilla. Hon har varit väldigt modig. Neuresiemannen tyckte slappna av lite. Som du vet utredde vi mordet på Göran Molin. Det var så vi kom på det här med Pernillas arbete hos Tony Volmar. Bengt Jönsson slutade hamra med fingrarna och knöt näven. Den jäveln, muttrade han genom sammanbitna käkar. Förlåt, sa Sofia. Mannen satt tyst en stund. Handen fortfarande krampaktigt sluten. Underkäken rörde sig oavbrutet fram och tillbaka. Som om varje ord maldes fram ur ben och blod. Den jäveln borde inte få leva. En tungsint vrede fyllde rummet. Axberg trodde för ett ögonblick att mannen skulle få ett raseriutbrott. Jag förstår hur du känner, sa Sofia med så mycket balsam i rösten att hon åter lyckades kyla ned stämningen. Bengt Jönsson stirrade ut genom fönstret. Det var uppenbart att han visste tillräckligt om vad dottern blivit utsatt för hos Volmar. Mer än nog för att känna som han gjorde. Axberg lät blicken vandra runt köket. Travar och odiskade tallrikar och kastruller fyllde diskbänken tillsammans med intorkat bröd, en halvveten falukorv, två tomma askar bländ mentol och ett dussin ölburkar. Synen var väl förenlig med vad näsan försökte filtrera. Sofia la huvudet på sne och försökte fånga mannens blick utan att lyckas. Vi har en del frågor till Pernilla, sa hon med mild röst. Bengt Jönsson skakade uppgivet på huvudet. Lycka till, säger jag bara. Axberg vände sig till Sofia. Jag kan stanna här om du går upp. Hon nickade och försvann upp för trappan i hallen. Bengt Jönsson visade med en förargad blick att han inte gillade omgrupperingen. Orkar du prata lite om vad som hänt? Bengt Jönsson svarade inte. Hur ofta bor Pernilla hos dig? Mannen kliade sin nacken, grimaserade. Hon är mest i stan. Kommer du ibland till helgerna? Och du hade ingen aning om vad hon var inblandad i? Bengt Jönsson brusade ögonblickligen upp. Hela den väldiga kroppen skakade som av frossa. Vad fan tror du? I så fall hade vi väl satt stopp för det. Axberg insåg att han formulerat sig klumpigt. Ja, det är klart. Jag ber om ursäkt. Vi ställer dumma frågor ibland. Talade Pernilla någonsin om sitt arbete? Inte mycket. Ibland sa hon att det var slitsamt. Men vi kunde ju inte anat. Meningen förblev oavslutad. Bengt Jönsson såg plötsligt mycket trött ut. Nämnde hon Tony Volmar någon gång? Vi visste att hon jobbade åt honom. Jag har till och med ätit på hans restaurang en gång. Det är fan inte klokt, om vi bara hade vetat. Sofia kom upp på övervåningen. Hon hittade Pernillas dörr och knackade på. Efter en stund hördes ett klick från låset, men ingen öppnade. Sofia sköt försiktigt upp dörren och gick in. En röd rullgardin var neddragen för rummets enda fönster och gjorde alla andra färger otydliga. Sofia såg sig omkring. Kontrasten mot övriga huset var total. Allt var rent och välordnat. Ett sminkbord med spegel, en stereo och mjukisdjur blandat med affischer på manliga filmstjärnor. Hej, det är jag igen, Sofia. Vi träffades igår. Får jag komma in? Flickan satte sig upp med ryggen mot väggen. Knäna uppdragna under hakan, ögonen rödgråtna. Svart mascara hade runnit ned över ena kinden. Sofia stod tyst, gjorde sig ingen brådska att finna orden. Hur mår du? Pernilla tittade upp. Ögonen var två ljusblå speglar utan liv. Sofia satte sig på sängkanten. Du har varit väldigt duktig. Det du har gjort kräver stor styrka och mycket mod. Vi kommer att hjälpa dig med allt du behöver. Flickan snyftade till och nickade knappt märkbart. Orkar du svara på några frågor? Pernilla nickade igen, med mer eftertryck nu. Om vi återvänder till kvällen på kasinot vi talade om igår, då Tony hyrt er som eskortflickor. Var du bestämt i förväg vad ni skulle göra under kvällen? Pernilla skakade på huvudet, torkade kinden ren från mascara. Nej, vi följde med Tony dit som vanligt. Sen bestämde han under kvällens lopp vem vi skulle vara med. Sofia studsade till av förvåning. Vara med? Ja, vem vi skulle hålla sällskap och så. Så du har inte alltid sex inblandat?
Nej, bara om vi själva ville.
Sofia reagerade på formuleringen. Mums för vilken försvarsadvokat som helst. Den egna fria viljan. Hon blev alltid lika illa berörd över uppenbara våldtäktsmål, där förövaren gick fri för att kvinnan i fallet påstods ha varit med på samlaget. Men det var ju Tony som hade tabletterna och stålarna, fortsatte Pernilla. Sofia bet ihop och nickade. Vad var det för tabletter?
Allt möjligt. Tony fixade det man ville ha. Men det var ju inte gratis.
Pernilla sköt fram fötterna under filten och såg ned på sina vickande tår. Hur avslutades kvällen på kasinot?
Jag gick hem till min lägenhet.
Ensam? Pernilla skakade på huvudet. Vem hade du sällskap med? Svaret kom som en viskning. Om Sofia inte läst på flickans läppar skulle hon aldrig uppfattat det.
Göran Molin.
Sofia kände vreden blåsa upp inom henne.
Och allt det här bestämde Volmar?
Ja! Vad hände i lägenheten? Flickans läppar blev till ett vitt streck. Jag förstår hur jobbigt det här är för dig. Men jag ska ställa en fråga som du bara behöver svara ja eller nej på, okej? Flickan nickade. Sofia letade efter rätt ord. Som alltid när det gällde intima detaljer blev formuleringen onödigt formell. Förekom det någon form av sexuellt umgänge? Det började rycka i flickans ena mungipa. Underläppen sköt ut. Benen darrade under filten. En tår lösgjorde sig ur ögonvrån och rullade ner för kinden. Hon torkade bort den med utsidan av handen. Sen nickade hon stelt. Sofia såg bilden framför sig och ryste. Hur länge stannade han? Pernilla ryckte på axlarna.
Typ en timme.
Och sen?
Sen gick han.
Sa han vart han skulle?
Nej.
Sofia erinrade sig plötsligt något som Axberg insisterat på att hon skulle fråga. En enda sak hade han påmint henne om. Kände du Lena Forsell? Flickan i sängen tyckte samla sig något.
Ja, vi umgicks en del på jobbet.
Du vet vad som har hänt?
Mm.
Hur trivdes Lena hos Volmar?
Inget vidare. Hon tyckte att han var en skit, som alla vi andra.
Vet du varför hon slutade? Pernilla såg ner på sina lila färgade tånaglar och tänkte efter. Sen lyfte hon blicken med nyvunnen styrka.
Ja, hon vägrade ställa upp på det som Tony ville ha henne till.
Eskortverksamheten?
Just det. Och när han pressade henne hotade hon med att gå till polisen.
Sofia kände hur blodet rusade upp i huvudet. Och såg ner i sitt anteckningsblock och försökte samla tankarna.
Lena slutade. Om hon sa upp sig eller blev avskedad vet jag inte, och sen bara dog hon.
Pernilla förde händerna mot ansiktet och började gråta. Allt som hon försökt hålla tillbaka under samtalet vällde ut. Lavinen som gick i flickans hjärta slog undan allt annat. Sofia satte sig tätt intill och la en arm runt de skälvande axlarna. Så blev de sittande en lång stund. Axberg blev mer och mer övertygad om att mannen på andra sidan köksbordet var i kraftig obalans. En läkare borde göra en snar bedömning. Det var med en viss lättnad han återhörde Sofias steg i trappan. Hon ställde sig på kökströskeln, tog ett djupt andetag. Jag har haft ett bra samtal med Pernilla, sa hon och lyckades fånga Bengts blick. Du har en väldigt stark dotter. Mannen viftade avvärjande med ena handen utan att svara. Axberg insåg att de inte skulle komma längre. Då var vi klara, sa Axberg och reste sig. Vi hör av oss igen snart. Om du eller Pernilla vill något, vet ni var vi finns. Ute var luften påtagligt frisk och uppiggande jämfört med vad den varit inomhus. Himlavalvet hade lyft ännu högre. Luften var klar och solen stack i ögonen utan att värma. De blev stående en stund på den grusade cirkel som utgjorde gårdens nav. Sofia berättade om sitt samtal med Pernilla. Axberg lyssnade uppmärksamt. Då vet vi äntligen varför Lena Forsell slutade. Och hotet om polisanmälan ger faktiskt Volmar ett motiv att mörda henne. Sofia betraktade honom tveksamt. Tror du verkligen det? Axberg ryckte på axlarna. Volmar är nog beredd att gå väldigt långt för att förhindra att hans förehavanden i den här härvan kommer ut. Han hade ett motiv. Han var på kasinot den aktuella kvällen. Vad tror du om Molin? Vet inte. Bilden av honom tycks bara bli värre ju mer vi får veta. De började gå mot bilen under tystnad. I ett garage med uppfälld port stod en mörkblå Volvo av fjolårets modell och glänste i solljuset. Bakom skymtade en släpvagn. Axberg stannade instinktivt upp. Han mindes teknikernas rapport från brottsplatsen. Såg orden framför sig. Spåren på skogsvägen där Molin mördades. Impulsen var tydlig. Och han gjorde inget motstånd. Han drog Sofia i armen och gick in i garaget. Där inne var det dunkelt och svalt. En arbetsbänk stod placerad under det enda fönstret. Längs väggarna staplar av burkar med målarfärg och lösningsmedel. Axberg närmade sig släpvagnen. Blicken vandrade metodiskt över varje kvadratdecimeter. Botten var brun hårdplast och det var svårt att fokusera i mörkret. Han lutade sig närmare, kisade för bättre skärpa. Då såg han det. Först trodde han att det var en skugga kastad från björken utanför fönstret. Han hade fel. Med pekfingertoppen strök han över fläcken på släpvagnens golv. En tydlig upphöjning kändes. En liten fläck med slet yta. Sofia kom upp vid hans sida, lutade sig fram. Blod, viskade hon förvånat. Eller målarfärg, sa Axberg. Fläcken var luktlös och de hittade inget mer på vagnen. Den där borde vi göra en analys på, sa Sofia. Axberg nickade eftertänksamt, såg sig runt. Han gick fram till arbetsbänken, drog ut en låda full med fyrtumsspik. Nästa innehöll ett kubformat munskydd och en fläckig trasa. Tredje lådan fick honom att häpna. Med en näsduk han hade i fickan tog han upp en hammare. Den fläckvisa färgen över det silvriga skaftet var röd. Även på det ljusblå handtaget syntes mörka prickar. Axberg vände sig mot Sofia. Vi tar in honom till stationen på en gång. Sofia plockade just upp mobilen ur jeansjackan när de hörde någon komma springande över gruset. Stegen närmade sig hastigt. I nästa sekund tonade Bengt Jönssons väldiga kroppshydda upp sig i garageöppningen. Ansiktet var förvridet av ilska. Pupillerna lyste som glödande kol. Vad i helvete gör ni här? Skrek han. Ingen hann svara. Bengt Jönsson tog två steg i riktning mot Axberg. Ta hit den där! Röt han och pekade på hammaren. Axberg insåg det oundvikliga. Han slängde hammaren åt sidan. Bengt lyfte högernäven för att slå. Han nådde fram till Axberg samtidigt som hammaren studsade mot släpvagnsflaket. Då hade Axberg vridit överkroppen åt sidan och böjt sig framåt. Axeln träffade Bengt Jönsson i mellangärdet och han stönade av smärta. Med full kraft hävde Axberg honom åt sidan. Bengt Jönsson slog i släpvagnens kant utan att falla. Axberg stod nu med ryggen fri mot utgången. I ögonvrån såg han Sofia tala febrilt i mobiltelefonen. Bengt greppade hammaren och log hätskt. Sen höjde han den över huvudet och kastade sig fram. Axberg flyttade omärkligt över tyngdpunkten till höger sida. Vek skuldran bakåt, siktade på en punkt en decimeter bakom mannens haka. Slaget kom rakt och hårt. Träffade hakspetsen. Perfekt. Mannen blev nästan hängande i luften ett ögonblick, innan den tunga kroppen rasade ihop över sig själv. Axberg kände hur det sved i ärret på knogen. Allt gick mycket sakta runt honom nu, som en långsamt utdragen rörelse. Hammaren träffade en stege som hängde på väggen och föll till marken. Sedan en total tystnad. Mannen på marken var medvetslös, men andades.